Johannes evangeliets första kapitel. Litet stycke. Johannes 1, vi ska börja i 14 versen. Och läsa till och med 18. 14-18. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Ja, Johannes vittnar ju här i början om Jesus. Och han skriver i slutet av sitt evangelium att hans ärende med evangeliet har hela tiden bara varit detta, att visa att Jesus är Messias. Detta har jag skrivit för att ni ska förstå att Jesus är Messias, skriver. Nu säger han något om Jesus här. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Vilket egentligen betyder att om pappan bara har en son så ärver sonen hela gården. Han behöver inte dela med några syskon, och det har inte Jesus gjort. Han har inte delat med några syskon. Nu är vi hans syskon, han delar med oss. Men en annan sak. Vi såg hans härlighet. Ja, som den enda sonen får av sin fader. Nå, vad var det för en härlighet? Jo, han var fylld av nåd och sanning. Lärjungarna fick vid något tillfälle, åtminstone 3 av dem, se Jesus på förklaringsberget. Och få se en sorts, vad ska vi säga, maktens härlighet. När Jesus gick på jorden så var det ju många som retade sig på att han var så oansenlig. Man hade nog till nöds kunnat acceptera honom om han bara inte hade varit så oansenlig och envist vägrat att bli kung. Och dessutom, om han inte hade botat sjuka på sabbaten, så hade han säkert blivit ordentligt etablerad. Men nu kunde han ju inte låta bli det här. Och därför så ville man hellre döda honom till sist. Men den härlighet som Johannes ser hos Jesus när han går där, ändå oansenlig och på något sätt utanför alla strukturer, inklusive tempelstrukturen, är detta: han var fylld av nåd och sanning. Vad betyder det för oss att han var fylld av nåd och sanning? Jo, Johannes kommenterar det så här, som du ser i 17 versen. Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ja, när det står ett litet men så vet man, nu är det någon liten motsats på gång här. Du vet, man hör så här att ja, Johansson, han är så snäll och så präktig och så duktig och så trevlig och så hygglig och så bussig och så generös och så praktisk och så smart och så käck och så, ja. Så tänker man, när kommer nu männet? Det måste komma ett män snart, ja. Nå, här finns ett män. Och det betyder alltså att när Johannes skriver så här så gör han någon sorts åtskillnad mellan Mose och Jesus. Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och då tänker man, men käre Johannes, lagen var väl också sanning? Vad är detta nu för en motsats? Lagen var väl sanning, och nu har sanningen kommit genom Jesus Kristus. Varför skriver du män? Jo, det beror på det att det finns 2 sorters sanning. Dels finns det den obarmhärtiga sanningen. Och det är lagens sanning. Den bara riktar ett starkt strålknippa av ljus rätt på en, och så står man där. Naken och ynklig och eländig. Minsta fläck och minsta skrynkla syns. Det starka strålkastar ljuset. Den obarmhärtiga sanningen. Nå, i och med Jesus byter sanningen, den gudomliga sanningen, karaktär. Och det som kommer genom Jesus är den barmhärtiga sanningen. Vi talade igår lite grann om det här med att vara bunden i skam. Vi läste om kvinnan i Sykar att hon undvek människorna därför att hon visste så väl vad de sa över kaffekopparna i Sykar om henne och hennes liv. Och någonting inom henne gav dem rätt i det de sa. Det här är inte det liv vi är skapade för. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det är något onaturligt i den sortens liv. Men när man pratade i Sykar på det här sättet så var det den obarmhärtiga sanningen. Och hon blir bara ensammare och ensammare ju mer de pratar. Och bara mer och mer bunden i det liv hon redan lever. Nämligen livet att söka sig en ny karl när den gamla sticker. Så om inte Jesus hade kommit så hade hon kanske hunnit med många fler. Ibland när vi till exempel träffar människor som lever ett mer eller mindre promiskuöst liv så finner vi att en av de stora svårigheterna är att lösa människan från skammen till att våga börja leva ett annat liv. Och att det som binder människan kanske är någonting inom henne själv eller honom själv. Och ibland försöker vi lösa problemet så här genom att sopa sanningen under mattan. Åh, nu ska vi vara så toleranta. Nu låtsas vi inte om, kära vän här ifrån Sykar, att du har levt ett onaturligt liv. Utan vi håller god min och pratar om vädret istället. Nej, så det gör inte Jesus. För hade han gjort det så hade hon aldrig blivit löst. Då hade hon alltid gått där och tänkt att ja, han skulle bara veta vilket liv jag har levat. Jag får försöka hålla masken så gott det går. Men han går precis rakt in i problemet. Och talar öppet och talar sant med henne. Men gör det i barmhärtighet, vilket man inte hade gjort i Sykar. Och när han gör det, då blir hon fri. Vi måste ha en väldigt klar bild av det här med den barmhärtiga och den obarmhärtiga sanningen. Det är för många människor vi möter som kämpar med ensamhetsproblem vet så väl vad den obarmhärtiga sanningen är. Och kanske till och med ställer ett krav på den som kommer utifrån och vill ge en hjälpande hand. Att detta och detta och detta får du inte tala om. Detta och detta och detta får du inte röra vid. Jag kräver att vi ska umgås ändå. Den gubben går inte. Vi kan aldrig bygga en gemenskap på att vi förtiger något. Vi ska kunna tala om allt. Och det går att tala om allt. Om sanningen är en barmhärtig sanning och inte en obarmhärtig. Det är en avgrund emellan tolerans och den barmhärtiga sanningen. För toleransen är en sorts likgiltig axelryckning där man tittar åt ett annat håll. Och den löser ingen människa ifrån hennes problem. Men den barmhärtiga sanningen kan titta rakt på fläcken och säga, men där sitter en fläck, den tar vi bort. Det är inte hela världen att där sitter en fläck, men nu ska jag hämta ett bra fläckborttagningsmedel. Jesu Kristi blod. Dessa är det som har kommit ur den stora bedrövelsen och som har tagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Lugnt och sakligt, utan några värderingar eller fördömelser eller något och i stor kärlek. Vänta, ska jag hjälpa dig? Du har en fläck här. Det är ju så vi vill ha det. Jag menar, vi antar att du har råkat spilla lite sås på brallorna när du har suttit och ätit. Och du ser det inte själv, men så kommer en vän och säger, du vänta, du har fått en fläck här, jag ska ta bort den. Ja, det är ju ingen obarmhärtig sanning. Det är ju lite hjälp. Vi läste igår och kan läsa idag igen. Hebreerbrevet 4, verserna 16-18. Nej, 14-16 ska det vara. Hebreerbrevet 4 och 14. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Jesus vet hur vi har det. Inte därför att han har läst om det i en bok, utan därför att han har delat våra liv. Och vi kan läsa de här verserna så här, att inför Gud kan vi alltid vara oss själva. Jag skulle vilja föra in ett litet ord i sammanhanget. Det är bra att få ord för begrepp som man ändå rör sig med. Och det är ordet äkthet. Att vara äkta. Att vara sig själv. Gud har ju alltså de egenskaperna att han vet allt om oss. Han vet till och med mer om dig än du gör själv. Ibland tycker vi att det där är mer ett hot än ett löfte. Men det beror alldeles på hur vi ser på det här med sanningen. Om sanningen är den obarmhärtiga sanningen så känner man det obehagligt och kusligt att Gud vet allt om en. Och man skulle önska att han satte på sig åtminstone solglasögon. Så att inte allt syntes så tydligt. Men ju mer vi tränger in i insikten om att med Jesus kommer den barmhärtiga sanningen. Och när vi träder fram inför nådens tron så är det den barmhärtiga sanningens ljus som lyser på oss. Den som innehåller så att säga ett inbyggt fläckborttagningsmedel. Det är kanske någon sorts ultraviolett ljus som bleker bort fläckar, jag vet inte. Förr hängde man ut lakanen i solen för att de skulle bli vita. Det gör man inte numera, vi har så fina optiska blekmedel i tvättmedel så att det behövs inte. Men det är kanske ett ljus som bleker bort fläckar, tar bort fläckar, den barmhärtiga sanningen. Och då är det ju inte kusligt att Gud vet allt, utan det är ju en väldig lättnad. Jag varken behöver förställa mig eller kan förställa mig. Det är ingen större idé att spela teater för en som redan vet allt, utan jag kan ju slappna av. Och i detta ligger det fonder av läkedom. Jag tror ingen av oss kan rätt uppskatta vad det här betyder. Därför att vi rör oss ständigt i miljöer där vi på olika sätt och med många olika krafters spel tvingas att vara något annat än vi faktiskt är skapade till. Vi möts av många människors förväntningar. Vi drivs av våra egna ambitioner. Och som jag har sagt tidigare, våra ambitioner är egentligen en inbyggd kraft som ska göra oss till något annat än vi är. Adams längtan att bli som Gud. Vi möts av många människors beröm. Och berömmet är ju bara ett sorts stimulans, en sorts smicker att få folk att fungera och dansa efter ens egen pipa. Åh, du som är så duktig, du kan väl göra det och det. Ja visst, jag är ju så duktig, det är klart jag gör det och det. Och ibland så möts vi kanske inte av berömmet som morot utan av kritikens piska. Hela tiden tvingas vi att vara en massa saker som vi inte är. Under alla de här krafternas spel i våra liv börjar vi spela roller. Ju mer vi accepterar av det här tillståndet desto mer förs vi in i situationer, i roller, i beteenden, i handlingsmönster som inte är vi själva. Hur viktigt är det inte att det får bli någon motvikt någonstans i våra liv? För att alldeles smita ut ur det här, det klarar ingen av oss. Vi måste ha något andningshål någonstans. Någon situation och någon relation där vi kan vara alldeles oss själva. Och det är detta som är så skönt om man har en riktig kompis. Eller ett gott äktenskap. Hemma kan jag vara mig själv. Eller med min kompis kan jag tala om allt. Och han eller hon förstår mig. Nå, om redan en god kompis kan förstå när man talar om allt. Hur ska du inte Gud förstå som redan förstår allt? Och hur viktigt är det inte att vi tar vara på vår gudsrelation. Detta att frimodigt gå med alla sina svagheter inför nådens tron. Att det där är den situation i våra liv där vi verkligen kan vara äkta. Och där vi kan vara oss själva så till den grad att vi på olika sätt blir mer oss själva än vi kanske var förut. För Gud är ju sig själv. Han är den han är. Och på något sätt blir det så att när jag kommer i hans närhet på rätt sätt, då blir jag den jag är. För jag är hans avbild. Och ju mer jag med avhöljt ansikte skådar hans härlighet, desto mer förvandlas jag till hans avbild. Och där Herrens ande är, där är frihet. Frihet ifrån hycklerier, frihet ifrån rollspel, frihet ifrån oäkthet. Jag vill så starkt betona det. Många gånger när vi ska vara i Herrens närhet så känner vi det som att nu måste vi verkligen uträtta saker. Nu ska vi ha bönekamp här och nu ska vi fasta här och nu ska vi verkligen kämpa och kriga och så här. Och det har sin tid. Det har det. Och vi måste kämpa mycket i bön. Förstår man rätt? Men tänk om det blir så här att kämpandet och krigandet och bedjandet på något sätt också för oss in i någon sorts funktionernas rollspel när vi kommer inför Gud. Så att när vi är inför Gud så ska vi fungera på ett sätt. Då är det bönekrigandet och bönetjänsten och bedjandet och så här. Och när vi är inför människor så ställs det andra förväntningar på oss och då går vi in i andra roller. Och så kanske vår Guds relation sveps in i en sorts bedjarroll. Jag tror det är viktigt om vi ska känna glädje i vårt bedjande. Att de stunder vi har ihop med Herren mycket får gå ut på att vi är oss själva. Inför honom. Och att vi då liksom talar med far om vad som tynger oss och vad som ligger oss på hjärtat. Och hur vi känner det och hur det har varit sedan vi träffades sist och ja, så här. Enkelt och naturligt. Faktiskt som när man talar med en god far eller med en förstående kompis. Och det ligger väldigt mycket bön och det ligger väldigt mycket förbön bara i ett sånt enkelt samtal. Och ut ur den bönestunden går du själv stärkt. Kanske har du upptäckt lite mer av vem du var skapad att vara. Och kanske har du fått lite mer mod till att gå ut i världen och vara den du vet att du är. Därför det här är de två stora stötestenarna när det gäller äktheten. För det första att vi ofta inte vet vilka Gud har skapat oss att vara. Och att vi behöver upptäcka just i hans närhet, upptäcka vem han har tänkt oss att vara. Och vilka vi alltså faktiskt är. Och det andra är att ha mod att vara det man är. Mitt i en värld där man vet att man hela tiden utsätts för smicker och där man utsätts för kritik. Berömmelse och fördömelse. De krafter som hela tiden pressar oss in i andra mönster än de som hör till oss själva. Det handlar ju inte om att hävda sin särart på något stelbent sätt och till varje pris. Jag tänker inte anpassa mig till era tankar och tycken här. Paulus han skriver att jag kan vara tillsammans med de som står under lagen kan jag vara som stod jag under lagen. Och tillsammans med hedningar kan jag vara som en hedning och tillsammans med kristna kan jag vara som en kristen. Allt kan jag vara för att vinna några. Och det är inget hyckleri, det är inget skådespel i det där. När han skriver så. Första Korinthierbrevet 9 är det för övrigt. Utan han är så medveten om vem han är så han kan göra avkall på sig själv. Han spelar inga roller, han kommer människor till mötes. Han drivs inte det här, varken av berömmelse eller av fördömelse utan av kärlek. Och då är det äkta. Men vi kämpar så ofta med detta. Att antingen så är våra ambitioner att bli något annat så stora så vi vill inte vara det vi är. Och kanske inte ens vet vilka vi är. Eller också vågar vi inte vara det vi vet att vi är. Utan då blir det skådespel. Och vi mår inte bra av det. Och ännu mer märker man det här när det gäller gemenskap människor emellan. Vi får återvända då och då till vår lilla röda tråd. Den lyser igenom i väven här och där. Evangelium för ensamma. Vad är gemenskapens förutsättning? Jag har tidigare nämnt självständighet som en viktig förutsättning för gemenskap. Alltså att man verkligen är den man är. Inte på ett prestigefyllt sätt utan på ett sakligt och kärleksfullt sätt. Många gånger när man som själavårdare träffar gifta par och ska försöka hjälpa dem till rätta med deras kanske svåra och nästan övermäktiga äktenskapsproblem, så är en av de stora, stora fallgroparna i äktenskapet oäkthet. Och det kanske ligger något i själva ordet att ett äktenskap kan inte klara sig så bra om man är oäkta inför varandra. Jag brukar säga så här: vill du skaffa dig ett äktenskap som garanterat innehåller inbyggda problem, så gift dig med en människa som inte är sannfärdig. Det finns många kulturer runt om i världen där föräldrarna på ett tidigt stadium bestämmer att den här treåringen ska gifta sig med den treåringen. Och så blir de 19 så småningom och så gifter de sig. Och det kan gå ganska bra. Skilsmässofrekvensen är inte högre bland dem än de är bland oss. Och det är ju heller som bekant inte så att förälskelsens våldsamhet garanterar ett gott äktenskap. Och till Hollywood får du se. Stjärnorna blir vansinnigt förälskade i varandra och så varar äktenskap några månader. Så skiljer de sig under buller och bång. Det är kort halveringstid på äktenskapen där. Men vad är det då som garanterar att det kan gå? Jo, nåd och sanning. Nåd och sanning. Där den barmhärtiga sanningen finns, där går det. Där vi inte sopar problemen under mattan utan kan tala om dem. Men samtidigt ge varandra nåd istället för att anklaga varandra. Därför att om du till din äkta man eller äkta hustru vill försöka tala om att när du gör så där så blir det inte bra. Om du gör det med en anklagelse mellan raderna, så var säker på att du får en anklagelse tillbaka. Ja, det ska du säga. Som lägger tandborsten i diskon eller vad det nu kan bli som man får tillbaka.
Ja.
Men om man kan säga samma sak med nåden först och sanningen sen, så blir det någonting som går att ta emot. Jag har suttit och lyssnat på så många grälande äkta makar. Det brukar ju vara så när äkta makar kommer till själavård, så kommer de tillsammans. Om de kommer tillsammans. Ibland får man bara träffa ena parten med en annan sak. Och så sjunker de ner i soffan då, och så väntar man lite grann och så tittar de på varann. Vem ska börja prata, säger de då. Ja, det får du göra, säger den ena. Nej, det får du göra, säger den andra. Och så börjar den ena då. Och så ser man hur han eller hon tar sats och riktigt spänner till nu. För nu gäller det att vara objektiv här. Och så säger han fyra förment objektiva meningar. Och så säger den andra: nej, så där är det inte alls. Du glömmer bort det och det. Och så kommer det och det med, och sen så kommer det och det, och nej, så har du aldrig sagt, och det har vi visst inte, och så är grälet i full gång. I början tyckte jag sånt där var väldigt pinsamt att sitta och höra på, men så småningom lärde jag mig att det är faktiskt en ganska bra väg till att förstå hur de har det där hemma, för så här brukar det säkert låta över köksbordet 8 dagar i veckan. Och så hör man då vad den ene anklagar den andra för. Och så ser man då, hur tar den andra emot det här? Eller rättare sagt, hur gör han för att inte ta emot det? Hur gör han för att inte lyssna? Hur värjer han sig nu för sanningen om det här är sanning? Och vad kommer han med i sin tur? Och hur värjer sig nu den andra för det då? För hela tiden skjuter man pilar mot varandra och liksom duckar och väjer och håller upp sköldar och olika försvarsattityder. Så att det som man försöker säga till varandra, kanske också med en förhoppning om att kunna korrigera varandra, det går hela tiden förbi. Det kanske är sant det man säger till varann, men det är ingen nåd i det. Och då måste man liksom försvara sig mot sanningen. Och när man börjar försvara sig mot sanningen, då är gemenskapen alltid bruten. Men när man kan ge varann sanning med nåd före, då behöver man inte försvara sig. Och då finns det alltid vägar som är konstruktiva, där gemenskapen kan växa. Det fordrar också att man, som Jesus säger, är av sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst, som det står i gamla översättningen. Alltså att det går alltid att leva ihop med en människa för vilken sanningen har ett egenvärde. Men en människa för vilken sanningen inte har ett egenvärde, är det alltid svårt att leva hur trevlig han än är. Jag kan inte påminna mig att jag har sett någon som har lyckats. Så att nyckeln till gemenskap handlar aldrig om att sopa sanningen under mattan. Det är inte frågan om vi ska vara sanna inför varandra eller ej. Utan frågan är bara hur ska det gå till? Hur bär man sig åt för att kunna vara sann mot varandra? För sanningen är ändå gemenskapens grundval. Det lilla ordet tro som vi rör oss mycket med som kristna. När vi går till gamla testamentet som är skrivet på hebreiska och tittar på det hebreiska ordet aman som betyder tro, översätts med tro i våra svenska biblar, så betyder det till sin grundkaraktär att vara genomimpregnerad med sanning. Att vara genomsyrad eller genomimpregnerad av sanning. Att vara sannfärdig. Och eftersom Guds ord är sanning och jag är så att säga genomsyrad av den, så förstår ni själva att det vi normalt i dagligt tal kallar tro, det är samma sak. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och det betyder alltså att Gud vill göra oss till människor som är genomimpregnerade med sanning. Inte genomindoktrinerade med sanning. Utan han vill göra oss till människor för vilka sanningen har ett kärlekens egen värde. Och man kan fråga sig, hur går det till? Ska jag mata mig nu med bibelord? Jag sitter 3 timmar om dagen och memorerar bibelord och mumlar bibelord. Så blir jag genomimpregnerad med sanning. Nej, det är bra att du memorerar bibelord, men det är inte rätta vägen. Utan vägen börjar genom att du är dig själv inför Gud. Och att du är det på ett sådant sätt att du allt mer kan vara dig själv inför människor. Och att du allt mer kan nästan söka människors förmaning. För om det inte finns någon skam över ditt liv, så kan du lyssna till vad människor säger om dig när de kommer med en god avsikt. Man kan inte lyssna till allt. Men när ibland kommer människor med en god avsikt och man kanske har goda vänner som man kan fråga, ser du någonting i mitt liv som är fel? Och som vi kan be Gud om hjälp att han korrigerar. Man kan ha den öppenheten i ett äktenskap. Att man liksom fortlöpande har den attityden att du säger väl till om du ser något som är fel. Vad skönt. Jag behöver inte värja mig för sanningen. Jag kan vara mig själv. Och jag vill bli mig själv. Det är ingen vindflöjelmentalitet i det här, utan det är en upptäcktsprocess. Där man kan långsamt lösgöras ur skammens och självfördömelsens välde. För det är ju vår rädsla för förkastelse och vår rädsla för hela den process av självfördömelse i ens inre som den obarmhärtiga sanningen utlöser, som gör att vi värjer oss för sanningen. Men när vi förstår att Gud vill djupt i vårt innersta rena oss ifrån självfördömelsen, och att självfördömelsen är universell i allas våra liv sedan den dag då Adam fick för sig att han skulle bli något annat än han var, vilket alltså betyder att han inte dög i det skick han var. Sedan dess har vi kämpat både med våra ambitioner och med dess baksida självfördömelse. Och Gud vill rena oss till att vara de vi är, de han har skapat oss att vara. Och det är kanske inte alltid en blixtprocess och handlar kanske minst av allt om andeutdrivning. Utan att vi får börja att i någon fast och trygg relation vara oss själva så långt vi vet vilka vi är. Och sedan få växa i det här. Att inte längre styras av ambitioner eller självfördömelse, utan att styras av hans nåd. Och hans nåd har att göra med då i grunden att vi är oss själva inför honom och kan vara oss själva inför honom. Relationer bygger på kärlekens frihet. Och relationer är alltid ett vågspel. Det finns inga riskfria relationer. Jag har liknat kärleken vid att spela tennis förut. Man servar bollen och så får man den tillbaka. Han klappar sin hustru på kinden och får en liten puss på kinden tillbaka. Eller något. Och om jag då klappar min hustru på kinden och hon inte alls vill pussa mig utan tycker att äl och bli det där. Gå inte och tafsa på mig. Jag ger ju alltid kärlek med risk att den inte blir mottagen. Jag ger alltid kärlek med risk att bli övergiven. Kärleken har alltid en risk. Det är ju den risken Jesus tar på sig när han kommer hit och vill ge oss all kärlek, men vi dödar honom. Och han kan inte värna sig, han kan inte försvara sig, för då är det inte kärlek. Den som älskar ligger ju alltid i underläge på ett sätt, utifrån maktens och den självvalda trygghetens perspektiv. Det är kärlekens natur, den är sån. Den är alltid riskabel. Och vi längtar ju så mycket efter den riskfria kärleken. Det är det alltid den vi längtar efter. Den omöjlighet är lika gott att vi konstaterar från början, den finns inte. Utan det vi har att välja mellan blir i praktiken det här. Den riskabla kärleken, det är det ena alternativet. Det andra alternativet är att vi på något sätt äger och kontrollerar varandra. Att det sammanhållande bandet alltså egentligen inte är kärlek, utan makt och kontroll. Vi äger varandra. Det tredje alternativet är att vi inte orkar med varandra alls, utan isolerar oss från varandra. Och många relationer som går snett gör det därför att man inte kan, orkar, vill eller vågar ta kärlekens risk. Kärlekens risk är att vara sig själv och bli sviken. Medan däremot relationer som vi bygger upp på kontrollsystem, de kan upplevas som mycket tryggare men leder alltid till besvikelse förr eller senare. Den store starke mannen som behandlar sin lilla hustru som en liten nickedocka. Kvinnan ska ju underordna sig. Ja, visst, det är en sån trygghet för honom. Han äger henne som en möbel, men hon är ju ingen hustru. Utan ibland så får han gå ut med hunden, så att säga. En tvåbent diskmaskin. Men det kan vara tryggt för henne också. Att känna sig som den lilla slavinnan. Och det kan, när man börjar poängtera sånt här, så kan det kännas som en väldig ångest och en väldig risk också för henne att bli den fria hustrun istället för att bli slavinna. Vi kan äga och kontrollera varandra genom att ge varandra skuldkänslor och dåligt samvete. Ett utmärkt sätt. Om du ändå ska köra med den varianten, så rekommenderar skuldkänslor. Det är jättebra. Fungerar toppen. Oj, oj, oj. Tänk, jag som har slitit och släpat för dig i alla år och du kan inte ens gå ut med hunden. Ja visst, man går ju ut med hunden i timtal. Bara för att slippa det dåliga samvetet. Men efter 15 år så kanske det blir skilsmässa som en blixt ifrån, tycker omgivningen en klar himmel. De som alltid haft det så fint ihop och nu plötsligt sticker de sin väg. Ja, nu står han inte ut längre. Nu får det vara bra. Det är det enda som håller i längden är kärlekens frivilliga men riskfyllda relation. Att äga varann är ingen bra grej. Då spelar vi roller med varann. Vi kan aldrig vara äkta med varann. Vi kan aldrig vara de Gud har skapat oss att vara om vi ska äga varann. Och därför upplever man i längden alltid det som en förnedring. Alltid något som man till sist längtar ut ur. Men den riskfyllda kärleksrelationen, den som är frivillig och där man är sig själv så som Gud har skapat den, det är den relation där man växer och mognar tillsammans. Det är den där rostfria kärleken, om vilken det heter att gammal kärlek rostar aldrig. Jag har sett såna här gamla raggabilar, det står gammal kärlek rostar. Men det här är en gammal kärlek som inte rostar, utan som förnyas år efter år, dag efter dag. Som växer och mognar. Man är sig själv och blir allt mer sig själv. Och just därigenom växer man samman.